Det här är en serie i tre delar om stängningen av Grällsby sjukhus och mentalvården på Åland. Du lyssnar på del 1 som handlar om den åländska mentalvårdens historia.
Mentalvården på Åland var eftersatt ända till mitten av 1900-talet. Länge sedan de sjuka från Åland till mentalvårdsanstalter i Finland, såsom Själö, Lappviken, Pitkäniemi och Nyuanniemi. Redan 1912 togs det första initiativet till ett åländskt mentalsjukhus, men planerna förföll på grund av första världskrigets utbrott. Gunnar Sjöblom, numera pensionär, jobbade länge inom mentalvården på Åland. Han har också skrivit en avhandling om idémönster i vårdkulturen på Grällsby sjukhus från 1934 till 1962. Han berättar så här om sjukhusets bakgrund.
Man fick en tillsägelse som fastländska myndigheter det där, att nu måste Åland göra någonting åt sin eländiga situation vad gäller de psykiskt sjuka det där. Och Åland jämfördes med Lappland som också inte hade ordnat för sig det där. Och det där ledde till då att man startade en sån där kommitté det där som började titta på det här. Och den jobbade då så där sakte lika fram.
Under diskussionerna om var ett mentalsjukhus skulle placeras var flera orter aktuella. Ett alternativ var statens lokaler på Prästö, men det ansågs vara för avlägset och därmed för svårt att få dit en läkare. Ett andra alternativ var Persberg i Godby och ett tredje en gammal skola i Jommala kyrkoby. Men så småningom hamnade lotten på Natursköna och inte allt för avlägsna Grällsby, inte Långsjön. Sjukhuset invigdes den 1 mars 1934 med namnet Ålands sinnessjukhus, men döptes senare om till Grällsby sjukhus.
Det var ju inte så många som bodde i Grällsby by då heller inte där. Och det var ju inga någon boende precis bredvid heller inte där. Och när man byggde det då så var ju det här med säkerhetstänkande viktigt. Det var ju ett stängsel runt hela sjukhuset från början. Men sen på 60-talet här tror jag, 50-60-talet, så tog stängslet bort. Och det var taggtråd runt då. Och det fanns ju en stor port, men de som jobbade där, de sa att ja, den porten plockades snabbt bort och så fick den vara där på sidan. Det där, så att. Men det fanns nog en oro att de här psykiskt sjuka människorna skulle skada sin omgivning. Jag läste nog inte om det, att det fördes, men just det här tänket med stängsel och taggtråd och så där var nog ett uttryck för en sån mentalitet.
Men hurudan var vården som patienterna fick i sjukhusets begynnelse? Du hör Gunnar Sjöblom igen.
Det har ju varit mycket problem med psykiatrin kan man väl säga, både öster och väster om oss. Och ibland så hade ju kommit in ganska mycket sån här lite sadistiska och ja, man såg inga liksom de psykiatriska patienterna alltid riktigt som människor och så där, utan mera liksom som ja, de var farliga och så där och på det sättet. Men också de här olika vårdkulturerna på många sjukhus så har ju ofta utvecklats så att det har blivit en hel del negativa saker, inte all personal och så där, men en del som har varit mindre lämpliga det där att vårda andra människor och så har ju också hamnat dit och jobbat det där och utvecklat ett sånt här negativt inlyckande. Det vet jag att det finns ju mycket dokumentation om det, historisk forskning kring sådana saker, både i Sverige och Finland, sådana saker har hänt och så här. Men det här Grällsby var så hemskt litet och ändå ganska nära kopplat till samhälle och så där. Och också den här översköterskan som jobbade, Esther Törlix, det där, så hon var ju en sån där sjuksköterska av den gamla stammen det där, som upplevde det där att eller som såg det som ett kall det här. Och hon var en etiskt högstående människa det där. På det viset att hon ville göra gott för patienterna. med den tidens begränsningar i tänkande och sådär. Men hon var nog väldigt viktig för att patienterna skulle behandlas väl. Och i och med att sjukhuset var litet, det var inte så många vårdare och sådär, så blev det nog en ganska bra kultur där. Och sen när personal började skaffa sig bilar och sådär, stod man ofta patienterna med på res och körde runt på Åland och sådana saker det där. Men sen var ju just det här, man kan väl säga att den tidens vård kännetecknas ganska mycket av en förmyndarmentalitet, det där kan man väl säga så här, att man ville göra gott för patienten, tanken var ju man skulle skydda dem liksom för det onda.
Ett exempel på hur vården präglades av överförmynderi var att då Ålandstidningen anlände till sjukhuset klipptes det artiklar bort som ansågs vara olämpliga för patienterna att läsa. Men nationalsocialistiska influenser, såsom rasbiologi, skonades Grälsby och Åland ifrån, säger Gunnar Sjöblom.
Åland var nog skyddat liksom mycket från det här experimenterande med psykiatriska patienter och sådär. Det som var viktigt här på Åland, det var ju arbete och man skulle vara sysselsatt. Och patienterna hade ju mycket uppgifter på sjukhuset där, att det var ju så lite personal där att det fanns fyra vårdare på den kvinnliga avdelningen och fyra vårdare på den manliga, så fanns det en avdelningssköterska. Så, och det här drev man sjukhuset dygnen runt med det, så liten personal det där. Så det betydde ju att personalen var ofta ensamma på arbete och så här. Så på nätterna till exempel så var det ju bara en personal. Så och ibland så det fanns ju inte mediciner som man kunde lugna patienter, och det fanns psykotiska patienter, så ingen skulle ju acceptera sådana förhållanden idag inte där, så att det var ju lite begränsat med tillgång på personal det där. Så det där, det, man skulle inte ha fått sjukhuset att gå och driva heller utan patienternas hjälp det där, för de sydde, de elda, de skötte jordbruket det där, och de var viktiga när det gällde städning och sådana saker. Vissa patienter blev duktiga på vissa saker och så deltog de i verksamheten ganska fullt ut med 8 timmars arbetsdagar och sådär. Så, och det var ju på ett sätt, idag skulle man säga att det är ett lite terapeutiskt det där också, att ha en uppgift på det sättet och känna sig viktig och att behövde det där.
Någon tilltro till att patienter kunde tillfriskna och återgå till samhället fanns knappast. Och det kom att dröja innan nya behandlingsmetoder började användas på Åland.
När sjukhuset startades och så där, så fanns det ju inte så mycket bot, kan man väl säga. Och sen kom ju elchocker och insulinkomabehandling kom ju där. Och man kan säga att de behandlingarna kom både öster och väster om oss i Finland och Sverige. Så de kom ju redan just efter att Grälsby hade öppnat. Men på Åland så tog det till 1900, jag tror det var 49 eller 48, då man började använda elchockar och insulinkomabehandlingar. Så före det fanns det ju inte så mycket. Jo, man var varma och kalla bad och allt det där, men inte några medicinska behandlingsmetoder fanns det. Och det står ju i den där invigningsartikeln också att om ens en patient skulle bli botad så skulle det vara värt och de uppoffringar av åländska folk har gjort med det här sjukhuset man har byggt det där. Så att man såg det nog som ganska obotligt och blev ju också en sån process i Grälsby också som på alla andra ställen, att varje år skrev man in lite flera patienter än man skrev ut. Så när Grälsby startade så var det 50 platser det där. Och jag tror det var någon gång i slutet på 50-talet, då hade ju det där först så hade ju ledde ju till att det blev man måste ha mer och mer sängar det där, så där ju kanske 57-58, så då var det 77 patienter inne det där tror jag. Och det är ju inte bara Åland som gjorde det, så här hade det gått överallt. Det är ju den här hospitaliseringseffekten det där, eftersom man tar bort så ansvariga patienten och som får dem leva på ett sjukhus under ganska skyddade omständigheter. En del jobbar ju och så där förstås, men då blir det att man skriver in lite fler varje år än man skriver ut. Visst blev någon utskriven också på den tiden, men trenden var så här. Och sen på 1960 så då ställde man till en stor fest och då fanns det över 100 patienter på sjukhuset. Och man diskuterar ju också i de där tagen att man skulle måste bygga ett B-sjukhus för kroniska patienter det där, för att utrymmesbristen var. Om man läser Ålandstidningarna och så där, finns mycket skriverier där om att platserna räcker inga på Grälsby. Och det är den där hospitaliseringen det där. Men också att man hade utvecklingsstörda och sådär, ibland lite dementa också där. Men.
Psykiatrin skulle komma att genomgå stora förändringar på 1970-talet och enligt Gunnar Sjöblom är läkaren Henrik Wahlberg en nyckelperson i moderniseringen av den åländska mentalvården. Även om de första tecknena på förändring kom tidigare än så.
Jag skulle säga att det kom lite idéer där på 50-talet. Före det så gick alla patienter i uniform. Kläder som syddes på sjukhuset det där, som man hade på sig, sådana gråa. Så att man blev ju, det syndes att man var patient på grund av klädseln redan det där. Men sen på 50-talet kom det ju lite idéer om något modern och då började man ju, då införde man i slutet på 50-talet att patienterna skulle få ha egna kläder det där. Och det var ju ett tecken också på att man började tänka lite mer individuellt och det var en individualisering och på det viset det där. Men att det utvecklades så det sakteliga det där. Och att det var nog de där första tecknena. Och sen kom det ju lite mera friheter för patienterna under 60-talet. Så börjar man ju på 60-talet så börjar man väl kanske också lite ifrågasätta det med att allt berodde på gener det där. Så då börjar ju det blev ganska populärt bland personalen att ha lite gruppdynamiska övningar och sånt där. Och för att träna det där liksom att lite att vår omgivning påverkar oss och så här. Så då blev det ju, och då var ju också Grälsbys personal, gick sådana där, kallades ju sensitivitetsträningar och sådana där. Och det, i det finns det tänkande då, att vi som människor påverkas av vad som händer i vår omgivning. Det där även när det gäller psykisk ohälsa, det där, att det kanske inte bara är gener det där. Så då kom liksom där, och då kom också lite sånt där i slutet på 60-talet lite tankar om sån här terapeutiska samhällen och det där accentuerades ju under 70-talet och då fick vi ju en socialmedicinare som läkare Henrik Wahlberg. Och han satt sprut på det här hela, för han var ju socialmedicinare och han hade ju det här att man påverkas av sin omgivning starkt det där. Och han reformerade den psykiatriska vården, började bygga ut öppenvården och det här tänket att man ska, alla problem ska inte lösas. För ett tag så tänkte man att det var den slutgiltiga lösningen på alla problem är mentalsjukhuset det där och då styrde ju det väldigt mycket det där att där alla psykiska problem plockas in där, de isoleras där och de hanteras där. Men då på 70-talet så kom han ju med de här idéerna, patienten ska vara i sin egen miljö och få vård och stöd och hjälp där. Åland var väldigt tidigt ute med det här genom Henrik Wahlberg det där och då började ju han renovera upp sjukhuset, skriva ut patienter och bygga ut öppenvård lite och sådär. Så jag tror där 1980 så då var vi tillbaka till 50 platser på sjukhuset det där. Så då hade han reformerat mycket och ändrat mycket. Och också de som var utvecklingsstörda, de fick också egna boenden och sådär. Så de kom ju bort från sjukhuset. Och efter det så har man ju jobbat vidare med det här då kan man väl säga att börja tro mer och mer på den här tanken att det psykisk ohälsa det är inte bara hjärnor utan det är minst lika mycket omgivning det där. Så då har ju man fortsatt att bygga ut den här psykiatriska öppenvården och psykoterapin har fått en väldigt stor roll i saker och ting det där att man tror att saker och ting kan påverkas genom vårt sätt att tänka och känna och så här. Och man kan få hjälp av en sorts coacher då, som kan hjälpa en och förändra de här inre processerna. Det där. Så det är inte så hugget i sten mera som det har varit någon gång, att det här med hjärnorna har så stor betydelse. Och har man blivit en gång psykisk sjuk så är man alltid psykisk sjuk. Att det har nog funnits mycket sådana saker i samhället. Och så har man varit rädd för det där också med psykisk ohälsa och så där. För egen del och för andra människor som har sådana problem.
70-talet och Henrik Wahlberg och allt som hände då. Har du någon uppfattning om hur det påverkar synen på psykiskt sjuka ute i samhället?
Jag tror nog det hade någon ganska stor betydelse, tror jag, just att man... Det var ju mycket debatt om det där, att dels om det var rätt att göra så där. Och en del patienter hade ju också blivit vana med sjukhuslivet, för man kan väl säga så där ur patienternas perspektiv, speciellt förut då när inställningen till psykisk ohälsa var så otroligt stark, negativ inställning till det, så då det där, så var det ju ganska skönt att vara på sjukhuset. Visst, det är ett begränsat liv, man måste gå och lägga sig en viss tid och sådär, och man får inga gå ut efter en viss tid. Men det är en trygg omgivning, snälla vårdare, och man känner ingen tittar snett på en fast man pratar lite för sig själv och sånt här. Det där. Så för många var det ju en befrielse. Men sen när det kom det här kravet att ja, nej, men nu ska du skrivas ut och sådär. Nu kan du inte vara här på sjukhuset det där, utan du har nog kapacitet att klara dig där ute. Och det där gick ju ganska våldsamt till, det där att patienterna ville inte där, utan de blev mer eller mindre, vissa blev ju mer eller mindre tvingade. Och en del som var bra formulerade skrev också hur hemskt det var ensam, och också man hade kanske varit 15 år på sjukhus och förlorat sina sociala färdigheter. Inte visste man mera hur man tar kontakt med normala människor det där, och så där, hur rör man sig i samhället och på det sättet. Så det blev ju en chock för många det där, och det är ju, vet man ju att just, man har ju studerat i Sverige när man gjort sådana stora utskrivningskampanjer det där, att dödligheten är väldigt stor. Det var, jag kommer inte ihåg vilket ställe, men det var någonstans man skrev ut 500 patienter och så följde man upp dem, och efter 5 år så var det väldigt många, nu kommer jag inte ihåg många procent, som var döda. Dels självmord, en del kunde inte ha frös ihjäl ute och alla möjliga tragiska saker det där. Och liksom också kunna sköta sin hälsa och så här. Så skulle, med något annat och sjukvårdsområde där dödligheten var lika stor, skulle bli fruktansvärt liv det där. Men visst, det har skrivits och forskats om det här, men så det var nog, det fanns inte det där stödet ute i samhället då ännu heller, man började skriva ut patienter utbyggt på det sättet att de skulle ha fått den hjälpen de behövde.
Var det så här också?
Här var det fanns nog också sådana problem här, men kanske inte lika mycket, det är ett litet samhälle ändå och så där. Men nog kände en del patienter, de kände ensamheten framförallt.
Nu ska vi bege oss till Grälsby för en rundtur tillsammans med Gunnar Sjöblom. Det tidigare sjukhusområdet med flera byggnader såldes 2012 av landskapsregeringen och är idag i privat ägo. Vi rör oss i det dåvarande sjukhusets huvudbyggnad som nu håller på att renoveras.
Kan man vara lite runt. Här var ju administration och sånt här. Det där som var, det här var ett förråd som vi hade med sjukvårdsartiklar och sånt på den tiden. Som när det blev lite så där som administrationsbyggnad, så det var lite blandat här. Men här hade det ju lite, det är lite olika rum och så där.
Men var det här patientrum?
Det har varit patientrum då när det var som en kronikeravdelning. Och det där var ju på 60-70-talet så var det ju en avdelning här. Men när det var mycket patienter då.
Hur många kunde dela på ett
rum? Ett sånt här rum tror jag att det var 3, de största rummen kanske 4 som kunde bo i det där. Så att. Men jag jobbade ju inte på den tiden när den här kronikeravdelningen var här. Den var stängd när jag började. Här var mitt rum som överskötare i det här utrymmet. Här har jag huserat mycket. Och här bredvid hade vi apoteket då som överskötaren var ansvarig för. Så jag hade ju ansvar för apotek, alla mediciner och sånt här. Så här såg det ut från första början då, de här salen. Vi har ju, det har varit rum här när vi, efter 78, men nu har de tagit ner det. Så här var det sängar på sängar, så det här var en sån sal att det kunde sova 10, då det sov som mest 10 patienter i en sån här sal. Då går vi upp då. Nu kommer vi till det som först var kvinnlig avdelning, det där.
Hade de var sin våning?
Ja, de hade var sin våning det där, och från början det där. Så då var, och det var ju den tiden som var det, så det skulle vara. Män och kvinnor kan vilja så att. Det här var ju ett sånt här... Det här var isoleringsrummet. Så här isolerar man våldsamma patienter, sådana som var väldigt psykotiska och sådär. Och var till fara för sig själv eller sin omgivning. Så här fanns det som en galler och så här. Så här var ett isoleringsutrymme.
Var det det också då under din tid?
Jo, det var det. Ja. Och det här var ju just för kvinnliga från början, sen blev de ju blandade. Så sen när det blev lite, när det kallades som kroniker av hela för långtids, sådana med långtidspsykiatrisk problematik, så det behövdes ju inte den här avdelningen så mycket sen från 70, från 80 det där. Men där uppe på akuten, där var det var blandade, där man blev psykotiska människor och sådär. Så där fanns det kvar. Men det blev ju som ett patientrum här sen. På den här våningen där vi är nu. Men från början var det ju samma när det var kvinnliga patienter och sådär. Så som alltid haft en central roll i psykiatrin, den här, de isoleringsrummen.
Vad fanns det i det här rummet? Nu står vi i ett tomt rum.
Då var det bara ett tomt rum och en madrass, det där var ju det där. Och det var ju så att patienterna inte skulle kunna skada sig själv det där.
Och
inte skada sin omgivning, det var det som var idén med den här isoleringen.
Men hur länge kunde man hålla en patient isolerad?
Man brukar ju, det beror ju lite på mående och sådär. Men om det är ett långvarigt tillstånd med mycket aggressivitet så kunde det ju bli, men man har ju alltid försökt att så lite som möjligt det där, men jag vet inga säkert hur det var i början, hur länge man kunde, men jag vet också när det var en personal som jobbade på natten, så vissa patienter man var osäker på att någonting skulle kunna hända, så kunde man ju isolera dem lite förebyggande, att det inte händer några svåra saker på natten när det bara finns en personal, så då låste man dörren det där när byte var gjort det där. Ja. Så, och det är ju sånt som man inte skulle få göra idag, men då gjorde man det. Det där. Man behöver också tänka på att det var en väldigt liten personalstyrka. Det där, så att.
Var de här fönstren också säkrade på något
vis? De var ju gallerfönster här då, på den tiden. Nu när vi efter 78 så det är plexiglas det där. Och det är nog aldrig någon som har tagit igenom sig ett sådant här plexiglas under min karriär, som man nog starka. Och här ser ni ett sådant här, något arkitektoniskt som är på de flesta det där sjukhus. Så ni ser att det är ett sådant här rum som går runt så här, och det kallades åttkanten. Det där, och det här rummet är lite speciellt när man hade väldigt liten personal och skulle man övervaka många patienter och så här, så man ställde sig här och vred sig, så hade man ju lite koll på alla salar på en gång, så det var lätt övervakat, så härifrån kunde man gå så här och så gick man hit och så kunde man kolla det här utrymmet, sov de och så där, alla plats. Och så hade man ju isoleringen här också i närheten. Så, men i princip skulle man bara stå här och vrida sig mitt på. Så här. Men det är samma arkitektur i också stora sjukhus och sådär. Så det här var en sån idé så att man skulle kunna klara sig så lite personal som möjligt. Det är den som är tanken med det här, lätt övervakat.
Effektivitet.
Ja, effektivitet. Jo, man tänkte så då. Jo. Och här kommer vi till dagsalen som man kallar här. Det här var ett sånt där umgängesrum då. Man hade tv och man spelade kort och så här lite i det här utrymmet.
Tog man emot besök här
också? Ja, det kunde man också. Man kunde ju, ja, det kunde man också umgås med sina anhöriga heller. Så kunde man ju vara på rummet med sina anhöriga och så där. Så såg det ut.
Hur förändrades det under sjukhusets tid, det här med anhörigbesök?
Det var nog lite så där. Det var ju inte gjort riktigt för besök då det där. Men man hade ju det där utrymme där nere, om det var så som kallades terapin där nere, vi kan komma och säga så. Så dit kunde man ju också gå med anhöriga och så där. Men det man kan väl säga då att före 70-talet, så åtminstone före 60-talet, så uppmuntrar man nog inte så mycket det där med besök och så där. Att det var ju lite eget samhälle och så där. Men visst kunde man, inte var det ju förbjudet att besöka sina anhöriga. Men familjerna har ju tagits med i psykiatrin mer och mer under årens lopp det där. Så att på 80-talet så här på Grälsby, så då började man ju ta med hela familjen också i vårdprocessen det där. Mer och mer det där. Så idag är det ju självklart att man träffar familjer och sådär. Man tar med familjemedlemmarna och ser hur är det för dem och sådär. Men det var det ju inte på 70-talet och 60-talet och 50-talet. Så var det ju inte alls något självklart. Det var man tog inte med på 50-talet familjerna på det viset, gjorde man inte. Kanske inför någon utskrivning och sådär, att mannen fick komma med och man pratade om någonting det där.
Men sen om vi tänker i slutet innan flytten, hade då alla egna rum?
Nej, de hade inga egna rum. Det var få. Det fanns några som vi såg här tidigare. Några rum som man kunde få själv. Men för det vanliga var att man var två eller tre i rummen det där. En del rum var för man delade upp de här salarna då det där. Och så hade man två eller tre sängar per rum. Så det blev ju i alla fall, med tanke på att snarka och sådär, så då blev det i alla fall lite bättre det där än det hade varit tidigare, när det var 10 i samma sal. Ja.
Det är dubbla dörrar till balkongen.
Jo, det är det ju. Ja. Det var ju inga före ombyggnader, men sen blev det. För det blev ju också... Jag tror att det var så också att just om det var patientisolering och... Ja, vi fick ju den här PIA-delen här, så då hade vi ju... Det var så, just det. För vi gjorde ju sånt där... experiment det där, för att inte behöva använda isolering så mycket det där, så skapar man en del här, att man låste här och så fick patienterna vara här som hade i psykos och, så här. Och de behövde inte då det där var isolerade, utan de hade två personal med sig här och de hade sitt sovrum där inne det där i det utrymmet, och det här var lite som en dagsal det där. Så det var alltid två personal här med patienterna det där. Och den idén, det funkar ju väldigt bra. Det gjorde ju att våra isoleringar gick ner och sådär. Och hade väldigt lite isoleringar om man jämför med hela Finland och statistiken och sådär. Så det har en väldigt bra effekt. Och det är ju alltid en traumatisk upplevelse för en patient att bli isolerad. Man kommer inga bort från det, inte där. Att det är på det sättet. Men det är klart att man är farlig för sig själv eller för sin omgivning. Så. Men det här var ett annat sätt det där. Och blev det riktigt omöjligt så måste man använda isoleringen ändå. Men det, isoleringarna gick ner väldigt mycket med det här tänket. Och det är medtaget till det nya psykiatriska sjukhuset. Så det, när vi planerade det så tog vi den här idén med oss. Och då hade vi ju fått pröva den här. Så det finns där i det nya bygget inbyggt.
Du hörde Gunnar Sjöblom under en rundvandring i lokalerna där Grälsby sjukhus en gång var. Det här var del 1 i en serie i 3 delar om stängningen av Grälsby sjukhus och mentalvården på Åland. Nästa del handlar om själva stängningen och flytten av Grälsby sjukhus.